Var det du som bokade av mitt badkar på hotellet i Berlin?
Vad sa?
Det är helt sjukt. Det är alltså tredje gången du ringer ett hotell som jag ska bo på. Som jag innan har ringt till och bett om ett badkar. Först gjorde du det i Göteborg under hela bokmässan. Sen gjorde du det när jag skulle åka själv till Kalmar. Och sen så fick du tag på vilket hotell jag skulle bo på i Berlin också. Och ringde och avbokade mitt badkar.
De var väldigt perplexa, för du hade ju tydligen ringt själv och försäkrat dig om det här badkaret innan.
Det är ju helt sinnessjukt.
Väldigt bra service på badlån. Jag sa att Pascal Engman var väldigt... väldigt, väldigt han skulle ställa till scener om det fanns ett badkar på rummet.
Jag vet inte vad jag ska säga.
But you called. You called. Bathtub. No, no, no. That was not me.
Det är, ja, så då fick jag ju ställa till mig sen när jag kom dit.
Och fick du ett badkar?
Ja, men jag älskar ju bada badkar. Det enda jag tycker är roligt med att resa just nu och få bo på hotell, det är att jag ser fram emot att sjunka ner i ett badkar.
Och vetskapen om att du har ett luftigt schema som du inte riktigt har berättat för Linnea om. Det är väldigt stressigt nu, så trycker du 3 kebab om dagen.
Ja, men i det så ingår att jag ska få ligga i ett badkar i 2-3 timmar.
Ja. Behöver det dig på det?
Ja, det gjorde du. Jag lyckades få tillbaka badkaret. Det gjorde jag inte i Kalmar däremot. För då hade jag rummet taget redan. Det som jag skulle ha. Det enda rummet med badkar. Men ja.
Jag träffade igår. Och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna berätta om det här. Men du vet ju vem det är.
Alltså, vi kanske ska börja med att säga att han är en av Sveriges mest lysande finansstjärnor.
Mm. Men han är också väldigt mörk.
Oerhört mörk.
Mörk materia. Det känns som att... vi tog en öl då. Det är ju som att kliva in i ett svart hål, tror jag.
Vänta, det som förvånar mig mest är att du umgås med finansmän. Det känns ju annars som att du mest omger dig med så här misslyckade komiker som säger att de inte vill vara med i parlamentet fast de aldrig har fått frågan om att vara med i parlamentet. Men det här är alltså en annan vän till dig.
Ja, men han är väl nere och slummar lite då när han hänger med mig. Han tycker att jag är ett pittoreskt litet inslag i hans liv. Och jag var ju taggad, för du vet ju min... han är ju finansman liksom. Han kan ge mig jobb, han kan ge mig pengar. Så att jag tänkte att han har ett gig för mig. Det finns något betalt samarbete, jag kan skriva någonting. Jag kan tjäna pengar.
Du kom dit med förhoppningar om att få ett nytt jobb. Kanske ett nytt liv där du slapp podda.
Mm, jag kanske liksom får någon aktieoption på någonting. Något oklart, liksom någon startup. Men han hade alltså en helt annan fråga. Och jag blev lite ställd, kan jag säga.
Berätta.
Han sa att han scoutade åt en swingersklubb. Och att de har haft ögonen på mig och Magda som par.
De har haft ögonen på er?
Jag tror att det är han som har haft ögonen på Magda kanske. Jag vet inte.
Det är ju helt otroligt.
Ja, men alltså, de ville ju då...
Hur scoutar de? I sociala medier då? Eller
liksom? Jag tror att de frågar vänner som de tänker är mottagliga.
Ah, okay.
Han tänker kanske att jag går och köper då. Jag kan få det. Lite skön aktieoption också. Jag vet inte. Nej, men tydligen, för det var intressant det han berättade. Det finns tydligen... efter corona en swinger eller snarare gangbang-scen på, som har liksom ett uppsving i Stockholm just nu. Och de har en pitch som pratar liksom om, det är ett helhetskoncept. Det är liksom inte vi går in i källor och knullar, utan vi har barnvakt.
Va?
Det är en grej. Man kommer dit med barnen. Och så finns det liksom ett lekrum.
Du skojar?
Nej, eller jag har inte varit där, men han hävdar detta i alla fall. Det är med människor med pengar. Och så blir man vettad innan då. Man måste ju bli inbjuden till de här. Jag läste om det här Expressen, men jag trodde att jag hittade på.
Är det sån här face control som de har typ på klubbar i Moskva när man ska in på en nattklubb? Så får alla stå där utanför. Så är det en liten kamera som snurrar och kollar så att människor som ska in ser tillräckligt bra ut.
Jag tror att man redan är godkänd i förväg. Det hade varit roligare om det var så. Men det här var nog min vetting helt enkelt. Men det jag berättade var att det är alltså flera träffar i veckan. Kan jag säga det här? Ja, men okej. På en av de här, där det är 70 personer som deltar. Det är en
70?
Av de här. Ja, det är en gangbangfest.
Det måste vara stora lokaler.
Ja, det är väl typ Fryshuset style, antar jag. Det kanske inte är just Fryshuset.
Globen, vi har åkat Globen i helgen.
Vi har hyrt in i sköna kameror för vätta folk. Nej, men då i alla fall, i liksom entré, när man står lite i lobbyn, då sitter det en hög sjukhuschef på, och där får vi verkligen bipa. Och han flaffar alla killar innan de ska in. Och det är intressant.
Vänta. Fluffing är alltså... det är väl den kille eller tjej kan det vara som då ser till att de manliga skådisarnas könsorgan är tillräckligt hårt och redo att prestera med.
Ja, med hjälp av oralsex då, precis ja. Innan scen. Och då är det i alla fall så att på en av de här liksom klubbarna, eller vad man ska kalla de här sällskapen, så är det samma man som varje gång flaffar alla killar. Och det är intressant.
Det är 35 manliga lämmar.
70 sådana killar, så jag tror att det var väldigt få tjejer, att det kanske bara är 10-tal tjejer, för det var en gangbang-klubb. Jag vet inte.
Aha.
Exakt.
Okay, okay.
Jag borde ha frågat mer om detta. Aha. Men han, det intressanta är att han är inte gay heller. Alltså han går ju sen in, han är straight, men han vill vara med på den här delen. Det är liksom hans, den här ritualen han har inför varje grej.
Det är ungefär som så här, Henrik Lundqvist, hockeymålvakten, börjar alltid med ett visst benskydd innan han börjar trä på sig andra. Den här sjukhuschefen exakt. Har samma, en liknande ritual fast på ett annat sätt.
Ja, verkligen.
Men vad svarar du då?
Jag var ju lika perplex som Hotell Adlon när jag fick frågan. Jag har inte svarat. Jag sa att jag tar det här med hem till regeringen, sa jag. Det har jag inte gjort än. Magda vet såklart inte om detta. Men vad fan ska jag göra? Alltså, man vill ju in i den här världen, men jag kommer inte klara av att vara i den här världen. Jag vill veta mer.
Vill du in i världen?
Jag vill se, jag vill höra. Det är tydligen väldigt mycket kändisar på de här festerna också.
Vadå, vilka då?
Beep, beep och beep. Du vet vilka det är redan.
Ah,
Det är bra namn.
Det är ju samma gäng som jag faktiskt vet har, alltså det är några kändisar då, några författare, programledare, en och annan politiker faktiskt, som har ett litet, de är kända för att ha så här fester någon gång i månaden där i en ganska berömd Stockholmsbyggnad, i en av lägenheterna där de har gruppsex helt enkelt.
Mm. Det är samma gäng.
Ja, kul att de frodas.
Ja, men verkligen.
Men så här, för poddens skull måste du ju säga ja till det här.
Men jag kan inte gå utan Magda.
Nej, det kan du inte. Du skulle nog inte släppas in utan Magda, om vi ska vara helt ärliga.
Nej, det är sant.
Men
jag kan inte få med henne heller.
Men du sa att du skulle höra av dig.
Magda kan hastigt bli sjuk.
Men
bara de inte ser det i den här kameran som vettar mig innan jag står där utanför Globen.
Men vad skriver vi? Ska vi skriva sms till honom? Och fråga när det är dags och så?
Går det?
Ge mig telefonen.
Här.
Han har ju skrivit här utan att du har återkommit.
Men vad fan ska jag säga?
Jag svarar bara ja. Han frågar, hur blir det? Jag kommer. Magda sa ja.
Ja, nej. Ja, herregud.
Så, nu är det skickat.
Tack.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
När Benjamin föddes, min son, så fick jag alltid i intervjuer frågan om jag hade förändrats av att bli pappa. Och i så fall hur jag hade förändrats. Och jag tänkte ganska mycket på det där då och hade svårt att sätta ord på det. Men den största kanske och mest uppenbara skillnaden var ju hur känslig jag blev. Jag minns att när Benjamin var ungefär en vecka gammal kanske, så låg jag i soffan i vardagsrummet och läste Grottbjörnens folk. Benjamin låg bredvid ett så här babynest på golvet och sov. Och Grottbjörnens folk handlar väl i korthet, fan ska man beskriva den, om en flicka som i mänsklighetens gryning adopteras av ett gäng neandertalare. Det är väl typ 10 böcker. Jag orkade väl läsa 5, för huvuddelen av handlingen i efter den första boken är att det knullas på olika skinnfällar och jagas mammut med spjut.
Man pratar väldigt ofta, jag har också lyssnat på den här boken, det var väldigt svårt när man låg bredvid sin son, och pratas alltid om Jondalars manslem som styvnar, och den är tydligen helt enorm.
Ja.
Det är väldigt, väldigt snuskigt hela tiden.
Ja, det minns jag också. Men förutom att den är jävligt snuskig så innehåller Grottbjörnens folk en av de absolut starkaste scener jag någonsin läst. För första gången den här lilla flickan som adopteras av neandertalare inser att hon är annorlunda är när hon i en scen blir väldigt ledsen. Underläppen börjar darra och det kommer vad hon tror är vatten ur hennes ögon.
Det är en otrolig scen.
Det är en 5+ scen. Och det man förstår här, det är ju att det är tårar som rinner och att neandertalare inte hade tårar. Och neandertalarna då, de samlas ju en ring kring henne och pekar förundrat på henne och tecknar och liksom grymtar till varandra. Medan hon sitter där och skäms och inte förstår vad det är för fel på henne. Och när jag låg där som nybliven pappa, då började jag ju också gråta. Jag ville skrika. Dina tårar, det är ju de som gör dig till en människa. Det är patetiskt, jag vet. Men så var det. Jag låg verkligen där i soffan och hulkade för att jag tyckte det var så fint. Och kanske upplevde liksom, förhöjde det faktum att jag hade blivit pappa hela boken. Och gjorde den till en 5+ bok, vilket jag tycker att det är idag faktiskt. Även om många hånar mig för det. Så att få barn, skulle jag säga, öppnade liksom ett fönster till mänskligheten. Till människan. Och Benjamin blev någon sorts liksom oskledare till urmänniskan i mig. Men det också började inse förändrades i och med Benjamins intåg i våra liv var kanske min relation till Linnea. Vi var inne på det innan att jag har rest väldigt mycket i höst. Och jag har ju konstant dåligt samvete så fort jag liksom lämnar lägenheten. Känner du igen det där?
Verkligen, jag har fortfarande inte berättat för Magda att vi ska till Norge i vår.
Inte?
Nej, det kommer nog berätta det när det är någon vecka kvar.
Ja, det är en turné vi ska åka på i Norge. Kommer du boka av mina badkar då också?
Det kommer jag göra.
Ja, jag förstår det. Jag kommer hämnas på det nästa vecka kan jag säga, på något sätt. Men precis som du säger, man väntar väldigt länge med att säga att man ska iväg på någon liksom resa till bokens dag i Kalmar eller till Kiruna eller vad det kan vara. Och man har ständigt dåligt samvete och man liksom plötsligt säger man, när man inte kan liksom hålla på det längre så säger man så här, ah, du vet att jag ska till Värnamo om 3 dagar så, som att det var något hon hade missat.
Ja, precis, klassiker.
Men det där har tyngt mig, jag tyckte att det var jobbigt, men sen har jag insett att det finns de pappor i vår närhet som verkligen har dragit där ett steg längre. Jag tror att du vet vem jag syftar på nu.
Är det vår vän? Jag vet inte om han är vår vän längre. Det var ett tag sedan vi såg honom. Dubai Dave kallar vi honom.
Ja, vi bipar hans namn, men han får kallas Dubai Dave här då. Vi åt ju lunch, du och jag, Dubai Dave då, på Brillo. Och, ja, hur ska man beskriva honom? Det är en medieman. Sen han fick barn har han ju avskärmat sig ganska drastiskt från omvärlden.
Han är ju bara man nu.
Han är bara man. Pappa och man. Mm. Han har köpt något hus med murar ute på Värmdö.
Ett mindre fort.
Och det han gör på fritiden mest är väl att flyga omkring med olika drönare som han köper för liksom tusentals kronor.
Ja, han har ju även någon form av kommunikationssystem på drönarna. Så man ser folk på tomten, då kan han tala via drönaren till de här kidsen som springer på hans gård på fortet. Ut!
men det han berättade för oss, det var ju ganska... Alltså hårresande. Han berättade alltså att...
Det är nästan orosanmälan läge på honom.
Ja, det är det. Men han har alltså blivit kallad till en arbetsintervju i Saudiarabien. För i Saudiarabien så byggs det av flera, fast framförallt en så kallad gigastad. Den här staden, den ska heta The Line och vara 17 mil lång. På vissa delar 500 meter hög. Den ska alltså inrymma 9 miljoner invånare och den byggs liksom mitt ut i den saudiska öknen. Kostnaden är minst $500 miljarder och man är väl tvungna att tvångsförflytta åtminstone 20 000 människor. Så det är lite annat än när folk gnällde på kultursidorna om att slussen byggdes om. Och Agneta Sjödin var gladast i Sverige för att den här guldbron som kom från Kina skulle passera Nacka där hon bodde. Det finns ett starkt tv-ögonblick när hon sitter och ser guldbron för första gången.
Känns att hon skulle gilla The Line också.
Ja, det tror jag också faktiskt. Jag gillar Agneta Sjödin jättemycket, måste jag säga. Jag är ju brasklappen med det. Ja. En av de mest oprofessionella saker jag någonsin gjort på Expressen, det var faktiskt att när jag hade blivit dumpad av en flickvän så ringde jag Agneta Sjödin för kärleksråd. För jag var så ledsen. Jag tänkte att den enda människan på jorden som förstår mig just nu, det är Agneta Sjödin. Och det gjorde hon faktiskt.
Hon var
jättesnäll och peppande. Hon sa att det här skulle gå över, att jag var ung och stark och skulle ta mig vidare. Och det var jag ju. Och det gjorde jag. Nu sitter jag här. Så tack Agneta för det, ska sägas. Men det här, hela den här staden, The Line, den är ju liksom ett PR-projekt också för Saudiarabien. Så nu vill man skapa content, som det heter i Media Stockholm, av det här. Man liksom vill skapa stora tv-produktioner. Så saudierna ringer då runt till duktiga tv-producenter över hela världen och flyger över dem till Saudiarabien för liksom arbetsintervjuer. Så om Dubai Dave då, som han kallas här, lyckas landa det här jobbet, vet du vad hans årslön då är?
Nej.
8 miljoner kronor ska han få för det här.
För att göra vad?
För att filma.
Med drönaren?
Ja, antagligen. Jag vet inte om drönaren ingår i priset. han får nog en bättre drönare än den han har. Det kanske är det som lockar honom väldigt mycket med det här.
Men det känns ju inte som att hans fru kanske vill signa upp. För det är ett annat liv att bo i Saudi.
Nej, men, och det är ju det som är grejen. Att Dubai Dave har ju inte berättat om det här för sin fru. Han har inte berättat att han nästa vecka ska åka på en 3 dagar lång resa för att arbetsintervjuas av en liksom fascistisk diktatur i Mellanöstern. Utan han har ju sagt att han ska djuphavsfiska i Vättern i 3 dagar.
Det hade ju kunnat stämma.
Det hade kunnat stämma, men det sjuka är för att bevisa...
Det går väl inte djuphavsfiska i Vättern i och för sig. Men...
Ja, men, jo, för det är väl Sveriges djupaste sjö.
Ja, just det.
Så han, jag vet inte om hans fru har koll på just fisket... Strunt samma, men det sjukaste han har gjort, det är också att han har tagit in en kille som alltså ska photoshoppa bilder på Dubai Dave från när han då alltså han ska sätta ihop bilder på Dubai Dave med olika fiskar från den här resan, så han har någonting att visa upp för sin fru när han kommer hem. Så jag är väldigt glad att vi ändå har personer som Dubai Dave i vår vänskapskrets som kan mildra det här dåliga samvetet som faktiskt inte är särskilt dåligt när man hör om vad vissa andra män sysslar med.
Är det här du berättar för Linnea när du får frågan om ditt luftiga schema i Berlin? Var du tvungen att vara det 3 dagar för att få seminarier?
Det är då jag berättar om Dubai Dave.
Tack Dubai Dave. Jag ska ta dig tillbaka till natt för typ ett år sedan. Men det är som att jag känner dig som en man som kanske inte gillar att prata om känslor så där mycket. Det är ju total diskrepans mot det att du var Expressens intervjureporter där människor grät ut tidigare. Men du ringde ju mig senast för, det var kanske en vecka sedan. Och du hade ätit middag med en gemensam vän. Och du suckade när jag frågade hur det var. För att han hade lagt 5 minuter på att prata om sin morsa som dött förra veckan. Du härdade inte ut, för så ointressant var det.
Det var inte att jag hörde ut, det var jobbigt att höra också. Jag vet inte vad jag hade förtjänat. För att, alltså, jag förstod ju att han var tvungen att prata av sig, det gjorde jag. Men det kändes ju också som att jag var inte redo att ta den känslomässiga smällen just då. Även om jag förstår...
Var du skakig själv? Det var en kul kväll.
Det är ju sällan jag ut efter middag och så träffar jag den här kompisen. Det är klart att det har påverkat honom.
Du var soldoktorn där.
Jag vill ha en show när jag äntligen tar mig ut på en middag. Men ja, det kanske var kallt då. Men jag visade ju inte det här för den personen dock. Utan det var ju till dig jag beklagade mig lite sen.
Ja, jo, det är sant. Men nu börjar jag då i uppförsbacka som att jag nu ska prata om min jävla morsa i längre än 5 minuter.
Hon är död va?
Hon är död, hon är stendöd. Så det är korrekt. Men för att du...
Men var det hon som var finne eller?
Nej, det är min farsa som är finne.
Okay.
Hon är svensk.
Okay.
Hon dog hyfsat ung här för några år sedan.
Krakade?
Nej, inte alls.
Du ser, jag blir nervös bara. Jag bara känner att...
Det är inte så att du vet det här heller.
Vi är på väg till en jobbig plats i ditt psyke. Ett jobbigt rum som vi nu ska öppna, tror jag.
Det är snarare du som behöver det. Jag har värderat rummet åt dig när jag öppnar den här dörren. Genom att jag har formulerat det som ett manusproblem. Så vi kommer kliva in... Du skriver ju böcker. Du, manus kan man ju prata med dig om länge, ja. Alldeles för länge. Dramaturgi. Så jag tänker att om jag formulerar det här som en berättelse om dramaturgi och min hjälte har ett problem i den här berättelsen, vi kommer till det.
Är det du som är hjälten?
Det kan vara jag som är hjälten. Jag kommer möta en tuff boss längre fram, en skurk som jag måste överkomma. Kommer jag göra det? Jag vet inte. Det är det jag behöver din hjälp till. Då kanske du hänger med. Då kanske inte du zonar ut och börjar mässa med Dubai Dave här.
Jag ska försöka hålla mig från det.
Ja, men härligt. Vi börjar en natt för... Jag skulle nästan säga att det är exakt 1 år sedan. Det är prologen till den här berättelsen, kan man då säga, för dig som nu jagar efter dramaturgiska saker att hålla i handen här. Så att härda ut. Det är en helvetes natt. Det är november... Magda, hon är ute och svirar. Hon sa vid 7:30, om jag minns rätt, att hon skulle ta 1 glas vin till. Nu är det 2:30. Dino hänger på min axel och han gråter. Det är det enda han gör. Det regnar ut och det vet jag, för jag var precis ute med bärsjalen. Jag ville söva honom och nu är han kall och våt och det hänger så här små istappar i mitt skägg. Det gör ju inte det, men det känns så. Och sover, det gör han inte. Han vill inte äta, han vill inte tömma tarmen. Jag tror inte ens han vill vara i min famn, om jag ska vara helt ärlig. Han vill haverera. Den här natten är hans.
Du vet du vad det här är, Johannes?
Nej.
Det är småbarnsåren.
Ja, det är småbarnsåren. Det är fan småbarnsåren. Det här är en stund då du känner igen det här. Man känner, jag är inte skapt för att handla om människa. Jag var inte gjord för det här. Jag kan det inte. Det var fel av mig att göra så här mot det här barnet. Det är så jag känner. Alltså, jag gör ju det. Jag tar ju hand om Dino. Men det känns ändå som att jag räcker inte till. Jag går ut i köket, jag gör en espresso. Det ekar i huvudet. Jag klarar inte av det här. Det går inte. Jag tänker på annat som jag gjorde för. Jag gjorde för att sprattla i natten med Dubai Dave. Det är jag bra på. Jag kan springa långt och hyfsa snabbt. Det är jag också bra på.
Trots plattfötterna?
Jag är lite ont i knät idag faktiskt, men jag är ganska bra på det. Jag börjar tänka på fäder som lämnar sina familjer. Min farsas pappa drog ju till exempel. De här som bara ger upp och går. Och det har inte funnits på kartan att jag skulle göra så. Men du vet ju den här känslan man har i stunden. Att man vill skona sitt barn från sina framtida misslyckanden. Det är ju hemskt.
Det känner jag inte igen alls.
Nej, nej. Jag vet inte om det gör det till en bättre eller sämre pappa. Nej, men jag står där i alla fall. Det är inte aktuellt att jag ska lämna honom. Men
fint av Johannes. Årets pappa.
Ja, det är synd
jag ringer redaktionen på tidningen Mamma direkt och anmäler dig.
Ja, det tackar jag för. Nej, men så här är då cliffhanger på denna prolog. Jag tar upp min telefon, jag skickar ett mejl till en terapeut. Det är ingen stark cliffhanger, men jag har dig fortfarande på att det är någon form av berättelse här. Du lyssnar fortfarande.
Jag gillar att höra om alla dina terapeuter du har förbrukat i morgon. Så nu är jag med.
Vi är förbi
igen.
En som ligger granne här med poddstudion.
Ja, det var kul att se.
Han dök inte alltid upp.
Du problem. Säger ofta det när man promenerar runt med dig i Stockholm. Alltså var som helst i Stockholm så är det så här. Ja, här har jag varit på terapi.
Det är många som går runt och pratar. Jag kan tänka mig att Tåström går runt och pratar om portarna knullat i. Jag kan berätta om... här har jag suttit och gråtit en gång.
Om du bara skulle uppskatta med tummen och pekfingret, vad har du mest pengar på? Terapeuter eller så här plattfotsinlägg?
Ja, men jag har nog ändå, jag börjar ju med plattfotsinlägg långt senare och de håller ju längre än en terapeut. Jag menar, min terapeut kostar 1800 spänn i timmen.
Det är helt sinnessjukt.
Eller 2 och 2, det är nog sinnessjuka pengar. Eller jag vet inte, det kanske inte är det, men jag tycker det är mycket.
Ja, det är jättemycket.
Ja, ja, men jag skickar det här mejlet.
Men särskilt eftersom det går år efter år, jag har känt det i 10 år. Det är alltid någon ny terapiform på G. Och en ny terapeut som du betalar dyra pengar för. Ingenting hjälper. Det blir bara mörkare och mörkare.
Åter till berättelsen här. Jag har ett manusproblem. Jag behöver hjälpa manusdoktor Engman här. Jag vet ju vad det är som har orsakat det här. Jag börjar gå i en ny terapiform. Lifespan Integration Therapy heter den.
Jag tar det där igen. Vad heter det?
Lifespan Integration Therapy.
Vad fan,
om jag minns rätt. Nej, jag ska försöka berätta det. Jag kan inte ta gift på den exakta vetenskapen bakom. Men tanken är väl att livet är en tidslinje. Det finns varje sak som hänt har sina fasta positioner. De följer logiskt på varandra. De hör ihop. Men så finns det trauman. Och de ligger utanför och liksom Dino havererar i mitt liv.
Vadå, är Dino trauma?
Nej, men han ligger ju havererad här i min famn i den här berättelsen. Aha. Men om jag upplever en situation som liknar mitt trauma, då kommer min hjärna inte kunna sortera. För den följer liksom inte logiskt på... Jag kan knappt förklara, det är därför jag inte blir hjälpt. Nej, men det följer inte logiskt på... Min hjärna vet inte hur den logiskt ska respondera på det som händer. Jag kanske blir ledsen, jag kanske blir arg, jag kanske flyr. Det är så hjärnan funkar. Så det man gör i den här terapin, det är då att man ska koda om hjärnan att välja rätt väg. Man ska införliva trauman som en naturlig del av ens liv. Man neutraliserar dem. Så det gör man genom att man, när man börjar gå så skriver man en tidslinje. Man skriver 3 minnen per år. Sen tar man med sig den här tidslinjen till terapeuten, så läser den för en. Och läser hela tidslinjen. Och det kan vara skitsaker, det kan vara... För Tåström är det när han knullade en port på Söder, men också kanske när han blev dumpad av... Jag vet inte vem han blev dumpad av. Blev han dumpad av Amanda Ooms? Nej, de är ihop kanske. Jag kan inte Tåström.
Inte jag heller.
Men det är liksom, det är högt och lågt. Och nu kommer vi till punkten i historien när hjälten tvingas in i historien. Det kanske är värre 25-30% in. Han ställs inför någonting han inte kan... Han kan inte undgå att ta sig an det här problemet. Det är väl ungefär där det sker. Jag är hos terapeuten. Det har gått ett år från prologen. Det händer någonting riktigt, riktigt stört. Terapeuten läste min tidslinje. Och de första åren i livet vet jag ingenting om. Så då höftar hon lite. Hon säger typ, du kom hem från BB, du lär dig krypa och gå, du tar dina första steg. Och när man gjort det här några gånger, då ser man bilder, man lever liksom i de här minnena. Den här lilla pojken som är på de här olika stadierna i livet ser jag framför mig. Och efter att hon har läst det till henne så frågar hon, var det något du reagerade på? Och jag är helt skakad och jag tror att hon ser det. Jag tror att det är därför hon spänner blicken i mig. För det var så att när hon säger, du kom hem från BB, då finns inte min mamma med i det här konstruerade minnet. Min mamma, jag kan alltså inte föreställa mig att min mamma tog hand om mig efter förlossningen. Att hon liksom, hon var någon form av vessel för att jag skulle födas. Men sen fanns hon inte där. Ja. Det var jag och min pappa som kom hem. Det är ju stört.
Ja, verkligen.
Det vittnar ju om någonting. Och det är ju någonstans där, det var där jag hittade liksom kärnan i mina problem, i mina tvivel kanske gentemot hur jag oroar mig liksom att jag ska svika Dino genom mina misslyckanden. Men också vad jag har gått igenom i livet då. Det är liksom en mamma som precis som med Dino, när jag har honom liksom, känner mig oduglig med honom gråtande på armen, att hon inte klarade av att vara förälder. I mitt fall sker det kanske en gång i månaden, men jag utför ju mitt föräldraskap ändå, det står inte min väg. Men i min mammas fall, då stod det i vägen. Hon var inte mamma. Hon var mer som en formativ kompis, kan man säga.
Det låter inte helt sunt.
Nej, alltså hon var ju lite av min idol när jag var liten på något sätt. Vi växte upp i en by med 30 invånare. Man hade liksom, när man sa vilket telefonnummer man har, då sa man, jag nummer 34. För att det var ju, även om det var femsiffriga nummer så hade alla bara de två sista siffrorna som skillnad liksom. Det var så litet.
Var låg den här byn?
Seningsberg utanför Ramnes, utanför Sure, utanför Hallsta, utanför Västerås. Ungefär så. Alltså det är verkligen den lilla byn utanför den lilla byn utanför den lilla byn. Det bodde som sagt typ 30 pers. Och ändå var hon sen engagerad feminist. Hon gjorde karriär, hon var föräldraledig lika länge som män på 40-talet. Ja, kanske längre, hon var hemma 5 dagar då. Hon pluggade när hon var 40 år på dubbelfart samtidigt som hon jobbade liksom. Hon var liksom en kapabel kvinna, men hon var kall liksom. Och det var det här som terapeuten ville gräva vidare i, så hon vittjade min livslinje. Hon letade efter scener där det här traumat manifesterades. Sen spände hon återigen blicken i mig och sa, ska vi inte återvända till Surahammar 1996? Jag vill inte dit, men jag betalar ju som sagt 1800 spänn för det här, så jag måste.
Så du känner att det är värt det?
Nej, men jag är ju så illa tvungen. Vad ska jag säga till Magda när jag kommer hem? Jag gick, jag måste betala. Jag minns att jag var 8 år gammal och jag spelade hockey då. Det här var en annan stad, Surahammar, som låg några mil från Hallstahammar dit jag flyttat med min familj. Mamma skulle hämta mig efter hockeyträningen 7 på kvällen. Jag skulle få vänta typ en timme själv, det var ofta så. Så jag går och duschar, jag byter om. Jag skyndar mig ändå, för mamma är alltid, hon gillar inte att vänta. Man vill inte ha den här sucken som kommer då när hon sitter och väntar till bilen. Men jag är klar före henne. Jag har inga pengar till korv, så jag får sitta i kiosken och sitta och lukta in de här korvångorna för att döva min hunger. Timmarna går. Jag ringer min mamma från min mobiltelefon som jag har fått. Det är en sån här gammal Samsung eller något liknande där man byter Motorola, där man byter batteri. Man har 2 batterier. Och jag ringer. Jag ringer till hennes mobil, ett sån här 010-nummer, du vet. Och jag ringer till hennes jobb. Hon svarar inte. Och telefonen dör, för det är så kallt även i den här lilla korvkiosken. Och när timmarna går så börjar jag skämmas. Jag bär ju min mammas skuld på något sätt. Jag ser mina kompisar cykla hem eller åka med någon förälder. Så jag går ut i snön på den här parkeringen. Det är kolsvart ute. Jag ser bilar som åker förbi och det är lyktor som spelar över den här parkeringen genom träden. Och varje bil kan ju vara mamma. Så jag börjar gå utåt mot vägen. Men det är inte mamma. Varje gång. För jag ser inte vilken, det är mörkt. Liksom. Jag ser bara lampor och jag tycker de liknar mamma varje gång. Jag lyssnar på avgasröret. Är det här? Det här är en Saab 900. Det måste vara mamma. Hon kommer inte. Jag ångrar att jag inte ringde pappa, för det har gjort förr när hon har glömt. Men nu är telefonen död. Jag vågar inte gå in i hallen för att fråga någon.
Blir han också lite irriterad på det? Men är de skilda?
De är inte skilda här, men det är inte så överraskande att de var det 2 år senare. Det är ingen bil som svänger in på parkeringen. Vi kanske 9 på kvällen kör en annan förälder förbi. Han frågar om jag ska ha skjuts till Hallsta. Men nej, mamma kommer snart. Hon sa att hon skulle komma. I samma sekund som jag säger det, då ångrar jag mig. Jag vill skydda henne liksom. Men jag tackar nej, han åker iväg. Jag ser de här billyktorna försvinna i natten. Klockan blir 10 och hallen stänger. Den sista bilen som lämnar är Ted, vaktmästaren. Han hade alltid en sån här Teddyjacka från Blåkläder. Han lyfter handen till en hälsning. Han har inga ork för mig. Han ska hem och dricka lite sköna 3-5-or. Och jag står ensam där. Och jag tänker så här, ska jag gå till Hallsta? Det är ju 1 mil. Eller 2, jag vet inte hur långt det är. Men till slut så Så kommer en bil sladdande in på parkeringen, en Saab 900. Det är is på rutorna fortfarande.
Det är morsan.
Det är morsan. Eftersom hon i princip är blind på ena ögat. För liksom, jag får kasta mig undan hon kommer, för hon kan inte bedöma avstånd.
Varför är hon blind på ena ögat?
Hon har bara synfel. Liksom. Alltså, hon är så otroligt dålig syn att hon krockar alltid med bilen. Och nu var det mig hon var ute efter. Så jag hoppar in i bilen och hon ropar glatt hej. Det är inga konstigheter. Hon skrattar åt att hon glömde tiden.
Hur lång tid har det gått?
Ja, det har väl gått 5 timmar från träningen, 4 timmar från utsatt tid. Jag menar, bara låt mig vänta en timme ganska långt. Liksom. Jag försöker att inte gråta när hon rullar iväg det. Jag har stått där i 4-5 timmar. Jag är hungrig och trött. Jag är kissnödig. Men jag säger ingenting. Och mamma ber inte om ursäkt. Hon gör ju aldrig det. Du ska få ett busskort, säger mamma. Så slipper jag hämta dig. Jag är liksom 8 eller 9 år gammal här. Jag vet inte, hittar jag hem ett busskort? Jag gråter lite. Jag tittar ut genom fönstret för att mamma inte ska se. Jag tror hon märker det. För plötsligt hör jag. Och sen säger en djup suck. Så säger hon något om att man inte ska pjoska så mycket med barn. Ungefär som att jag behöver härdas. Så jag torkar mina tårar och vi åker vidare i natten. Hur som helst så vill ju terapeuten att vi ska grotta ner oss i det här ämnet. Så, för hon tror att det här typen av agerande, det är det som har fått mig att känna mig oviktig och det som gör mig rädd för att jag ska försaka Dino på något sätt. Så jag får med mig frasen, jag är inte viktig, när vi läser tidslinjen. Genom varje minne får jag tänka, jag är inte viktig.
Har hon sagt åt dig att göra det?
Ja, precis. Då får jag höra om den gången när jag bröt benet. Då är jag 6 år gammal. Jag cyklar, vi bor på landet i Seningsberg då. Jag börjar gråta såklart, för jag förstår att jag bryter benet. Jag kan inte röra mitt ben.
Du ramlade med cykeln eller?
Ja, jag hoppar. Det fanns ett dike där på landet som jag använde som en ramp och hoppade.
Idiot.
Ja, fick cykeln över mig, bröt det. Jag ropar, ingen kommer. Jag ropar, ingen kommer. Det går 20 minuter. Jag kände så här, vad fan ska jag göra? Jag börjar krypa in längs grusgången. Det är kanske 100 meter. Ja,
det är fan, bara ovärdigt.
Ja, det är ovärdigt. Jag kommer in till dörren. Jag får liksom ta mig upp på ett ben. Att det gör så ont. Och få upp dörren. Och då ser jag, mamma stod ju där. Hon har hört mig hela tiden.
Du skojar?
Nej, jag skojar inte. Hon säger, ja men du gråter ju för allt. Vi har slutat komma när du ropar. Sen, pappa, jag märker på pappa. Det är där jag också märker diskrepansen i deras relation. Han har blivit tvingad. Jag hade aldrig frågat honom om det. Men jag tror han blev tvingad kvar. För han är väldigt upprörd. Han är väldigt upprörd över det som händer. Han ringer till sjukhuset och de säger, ja men benet är nog brutet. Och då kommer han. Sucker från mamma. Ännu ett problem. Står i vägen för hennes liv.
Hon är inte årets mamma alltså.
Nej, hon är nog inte det. Och jag kommer till sjukhuset. Det visar sig att benet mycket väl är brutet. Jag går i gips hela sommaren. Det är sommar 94. Jag får en hamster som springer runt och bajsar i en soffa som jag ligger i hela sommaren med det här gipset. Och tittar på fotbollsvinen.
Vem 94. Fick du hamsten av?
En präst i Ramlösa. Jag vet inte hur vi kände. Han söp mycket. Uh-huh. Och var hos oss på fest ibland.
Vad döpte du hamsten till?
Jag döpte den efter hans son. Men jag tror att den hamsten...
Efter prästens son?
Ja. Fredrik någonting hette han.
Ja, ja, fint.
Det tog inte lång tid innan han sprang ut på de eviga ängarna.
Jag hade också en hamster. Min hamster hette Lelle.
Ja.
Och min lillasyster Manuel hade en katt som hette Madonna. Och vår lillebror Elias tog ut Lelle och satte ner honom framför Madonna, som gjorde processen väldigt kort med stackars Lelle. Ett traumatiskt minne.
Elias sitter på hall nu va?
Ja, han borde ha gjort det för det. Men ja, Lelle lever inte längre.
Han gör inte det.
Och inte din hamster Fredrik heller.
Nej,
men shout out till dem.
Shout out till dem. Nej, men när det visade sig att det här var att benet var brutet, då blev det här för mamma till en rolig historia som hon berättade till alla hon träffade. Hur vek jag var att jag liksom genom det straffade mig själv ut från rätten till hennes omvårdnad. Det är ju stört. Jag frågar ändå terapeuten, för jag är ju liksom, det här är ju naturligt för mig. Jag har ju återberättat den här historien som barn, som en rolig historia. Jag har införlivat det här som en normal del av att vara barn. Men jag frågar, så därför frågar terapeuten varför jag reagerar så starkt. Varför jag reproducerar den här känslan i mina vuxna relationer. För det gör jag gentemot jobb, partners och vänner. Jag känner mig inte viktig liksom. Utan mina behov kommer alltid sist. Men hon säger att det är inte ovanligt att man söker sig till personer eller miljöer som har beteenden som liknar det som skapar ens trauma. Här får man lite nyckel in här för att hålla sig tillbaka till den här dramaturgiska bågen. Det här är en liten cliffhanger. Jag är på väg att skrapa på någonting mot en lösning här.
Ja, bra.
Du är med oss. Du lyssnar fortfarande. Jag tänker du på Lelle, vad han hette?
Nej, jag släpp Lelle. Jag är faktiskt med i berättelsen.
Ja, du är det. Vad skönt.
Ja.
Jag går ut från terapin. Jag känner mig tung. Det gör jag ofta när jag går därifrån. Jag har aldrig huvudvärk, men varje gång när jag lämnar min kära terapeut, och inte bara för att hon tar 1800 spänn för 45 minuter. Det är någon som har satt sig i rörelse. Jag har liksom inte, kanske inte har nyckeln till att lösa mina problem, men jag vet vad dörren finns i alla fall. Den här hjälten vi följer i den här berättelsen, han är on a mission nu. Det här ska han lösa. Så jag kommer hem. Jag ska ta tjuren vid hornen. Jag ska bryta det här mönstret. Jag öppnar dörren. Jag ser i soffan, där sitter slutbossen. Den här liksom bondskurken, det sista problemet jag måste överkomma för att den här berättelsen ska bli hel. För att jag ska kunna glida ut i en epilog där jag sitter på någon skön porch med en whisky och funderar på vilka förändringar jag ska göra i livet när allt har landat och historien långsamt tonas ut. Det är Magda, min flickvän, som sitter där. Jag hör att det pangar och exploderar på tvn. Det brakar och skjuter. Det är någon form av PlayStation som spelas. Jag ser att dosan är kladdig. Jag vet inte om det är svett, för jag ser också att det finns en chipsskål där. Det är arbetsdag, men det är det här som pågår. Jag hör att hon svär på en blandning av bosniska och svenska. Heiden, flytta på dig, den jävla fitthora, säger hon. Jag säger hej. Det hände en grej här på terapin. Hon är inte mottaglig. Jag berättar ändå om minnena som spelat upp för mitt inre, om benbrottet, om när mamma inte hämtar mig på hockeyn. När jag är färdig så är jag skakad. Jag är liksom där igen. Jag är den här pojken igen. Jag står och väntar på vad jag vet ska hända. Magda stoppar ett chips i munnen. Jag hör liksom hur det långsamt kraschar. Krasar heter det, va? Sen trycker hon paus på PlayStation-kontrollen. Och sen hör jag det. Sucken. Den där isande kalla sucken som får allt att låsa sig inom mig. Sen vänder hon sig mot mig och säger: ska du gråta nu eller? Det är då jag förstår. Den här hjälten kommer inte, det här är ingen berättelse. Jag kommer inte vidare. Jag kan inte förändras. Jag lever ju med min mamma. Men jag har ändå en epilog. För det sista, det absolut sista som sker, det är att jag hör tv-spelet gå igång och att Magda ropar inifrån vardagsrummet: du! Jag glömde hämta Dino! Vi är sena till dagis!
Fan vad mörkt. Vi var ju på fest hemma hos författaren David Lagercrantz för, ja, vad var det? En vecka sedan kanske.
Det var väldigt fint att du bjöd med mig.
Ja, alltså, jag har sån jävla ångest efter den festen. Eller jag hade sån ångest, nu har det släppt lite, men...
Var det för att du nallade saker från presentbordet?
Nej, för det stämmer inte, det gjorde jag inte. Men vi blev ju ganska fulla, du och jag. Och det, alltså så här, först att vi på Rish, du och jag ensamma. Vi ska ju säga att vi är jätteglada att David bjöd oss på den här festen. Det kan vi börja med.
Ja, han bjöd dig. Jag var ju...
Du var min present.
Hans agent bjöd dig och du bad om att få ta med mig.
Så var det. Och du var ju väldigt nervös för att gå på fest på Östermalm. Du hade ju alltså ringt runt till olika Östermalms kompisar som du kallar dem, för att höra hur man gjorde med skorna på Östermalmsfester.
Men man har väl inneskor, tänkte jag.
Nej, men så när jag då vill... När jag vill trycka ner min... Först när du stapplar in på Rish, då har du ju mer i din dataväska. Ja. Vad fan är det som pågår, tänkte jag. Och sen så frågade jag om jag fick lägga ner min vinflaska som jag hade köpt åt David i den. Då sa jag att de inte fick plats, för det hade dina extra skor.
Ja, och i min egen flaska fick jag ju heller inte plats där, för jag vill inte trycka till skorna. Men du kom ju dit till bara så här sneakers med tuggummirester på. Hans matto kostar mer än i lägenhet.
Ja, det gör de förmodligen. Så första ångest för det är att vi hade ju med oss varsin vinflaska.
Ja, det gick snett direkt.
Det gick fan snett.
Du försökte räcka över till David för att du inte visste det här med presentbord.
Ja, och så fick jag säga något i förbifarten om... Jag kommer inte ihåg vad jag fick säga. Någonting om...
Någonting om att jag bodde granne med honom. Du tog det upp med honom hela tiden. Ja. Han lyssnade aldrig.
Han lyssnade inte. Han bara flackade med blicken så fort du kom på tal. Bara sträckte fram handen mot dig. Då har ni ändå mötts ganska många gånger i trapphuset.
Ja, alltid som, ja, hej du nyinflyttad. Hej David. Alltid jättetrevligt. Ja.
Han är ju otroligt charmant. Han är kanske en av Sveriges...
Trevligaste människor.
Ja, ja, det är han genuint.
Verkligen.
Men han hade ju fokus på lite annat än våra två vinflaskor som vi räckte fram mot honom.
Och som jag sedan såg det, så trycker ner din egen jackficka.
Nej, för grejen var så här. Jag orkade, efter alla misslyckanden när jag hade försökt få honom och dig och bonda och berättat om att ni var grannar, så orkade jag inte fråga också var presentbordet fanns. Så jag tryckte ner den här vinflaskan i min väska och tänkte, jag letar upp David sen och ger dem till honom.
Det har du inte gjort, va? Nej, det har varsin 1000-kronors flaska hemma.
Ja, min kostade ju 300. Du slog ju verkligen på stort. Du ville ju verkligen imponera på David Lagerhans.
Jag är nervös.
Men
det var ju lite speciellt, för vi visste ju inte att det var en 60-årsfest.
Nej, det visste inte.
Och alla hade ju med sig present och var där för att fira David.
Och vi ville också se hur David Lagerhans blodde, om vi ska vara helt ärliga. Men så träffade ju väl, alltså det var ju inte bara det, alltså det var ju också att vi var ju för fulla. Jag började gasta på Per Andersson för att han hade komikern Per Andersson. Eller först.
Det var en svängning i relation. För först kunde Fred gick fram till och sa big fan. Det var väldigt märkligt. För jag tror inte du har sett något han har gjort.
Nej, det har jag inte. Men jag har alltid drömt om att säga det till
Per Andersson.
Nej, till någon människa bara. Big fan. Då blev han väldigt glad. Och sen så hade jag fått i mina fler drinkar. Och så såg jag Per Andersson och några andra komiker. Lite mer framgångsrika än dina kompisar. Kanske
de får lön till exempel.
De får lön. Och de får med i parlamentet om de vill. Står vid David Lagerkrans skrivbord i hans arbetsrum. Och liksom ställa ner sina drinkglas och ölglas i närheten av Davids dator då.
Den helig plats framhärdade du. Gastade du till Per. Och även till Jenny Strömstedt som var helt oskyldig.
Jag
gör man inte.
Jag blev upprörd, för jag tänkte, nu är jag ändå hemma hos honom och han har öppnat liksom sitt arbetsrum här för att man ska kunna ha ro. Då får man försiktig med hans dator.
Det var en skärm ska man säga, men du såg inte riktigt skillnad på det där. En skärm och ett tangentbord.
Vad fan? Sen var det ju så att vi... Sen sa jag till Martin Schori.
Aftonbladets biträdande ansvarig utgivare. Ja, sånt där.
Väldigt snygg kille.
Ja, alltså han på med, va?
Ja, dels det, och sen har han ju så här långt blont hår. Han ser ju ut lite som han skulle kunna vara med i Vikings.
Han är lite knullig.
Ja, men ja, det var ju det jag menade. För jag sa ju till honom att jag inte ville stå bredvid honom, för att han såg verkligen ut som en man som visste hur man hade sex. Och då blev han helt tyst och bara gick.
Jag kom väl på vem han var, vad han hade för uppgift. Ja, men det var en sak som jag tyckte var speciell, för jag var ju utbölingen där, kan man säga. Du är lite mer van i de här fina salongerna. Och varje person som kom fram till oss inledde med en fras. Tänkte du på det?
Grattis till framgången.
Grattis till all framgång.
Just det är fan sant.
Det skedde kanske 200 gånger på den här festen. Jag minns att det var ett tillfälle, jag ska inte säga hans namn, men han är väldigt välkänd. Han kommer fram till mig, ger mig en kram, säger grattis till all framgång. Det passerar, 2 minuter passerar. Sen säger han till mig, vad var det du hette nu igen? Och det är helt okej att han inte vet vad jag heter. Men det är ju bjärt kontrast mot grattis till all framgång. Man tar liksom, för det är väl bara i den här branschen, att man tar för givet att om man är på den här festen, då är man framgångsrik. Och då har man 2 minuter kallt prat där man kan luska ut vad den andra jobbar med genom att säga grattis till all framgång. Och så börjar du giddra om din bok och någon topplista du är sur över. Det funkar. Men jag menar, det hade ju inte funkat. Hade vi varit på fest med, jag vet inte, vet jag, Jeppes rör med rörmuckar. Det är inte som att man kommer fram till Paul eller vad de heter, men bärs, och säger grattis till all framgång. Vilken jävla ballofix du satt in förra veckan.
Vad är en ballofix?
Det är så att man stänger på vattnet med, tror jag. Jag har fått svar.
Oj, från swingersgänget.
Från... Jag ska öppna här, vänta. Vi ses på torsdag.
Kan du säga vilken lokal det är? Nej, det kan du inte göra.
Nej, han berättar ingenting mer.
Så det blir, ja, men det är som när det är rave ute i skogen. Man får reda på det någon timme innan.
Någon timme innan för att en taxi kommer hämta mig.
Det är inte som när jag är på fest hemma hos David Lagerkrans.
Han hade ju butlers i dörren.
Ja, det hade han. Ja, en dörrvakt hade han. Ja, fast
det kanske var en sån här som kollade. Vättade oss innan.
Ja, vi blev insläppta.
Ja, det blev konstigt. Ja, men jag kan inte gå på det här.
Jo, det måste du.
Ja, men jag vet inte, hur fan ska jag föra mig där? Vad ska jag säga till folk? Vad ska jag göra?
Du vet ju vad du ska säga till han Flaffern i alla fall. I början där, när du blir uppvärmd. Under uppvärmningen, så att säga.
Grattis till all framgång.
Han är ju sjukhuschef.
Han är ju sjukt framgångsrik. Ja. 70 män från är fit for action. Ja.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.